Tänk vad härligt det är att få välkomna Jesus i hjärtat. Utifrån egen erfarenhet så vågar jag påstå att det finns inget bättre än att ha frid med himlen. Både Fadern, Sonen och den helige Ande. Det är så gott att känna friden i sitt hjärta. För att har jag frid med Gud, då kan jag möta mycket av det som finns runt omkring på ett helt annat sätt. Ni vet, oro, det skapar mycket bekymmer på alla sätt. Och nu när vi är inne på det här området, prövningar och frestelser, så tror jag det är ett sånt här område där det är allra viktigast att ha frid med Gud, faktiskt. Därför att det här är ju ingenting som vi egentligen vill råka ut för. Varken prövningar eller frestelser. Det är inte riktigt samma sak. Det är två skilda saker. Men oavsett så vill vi inte möta det här, tror jag. Men hur vi än bär oss åt så kommer vi alltid att få möta prövningar och frestelser. Kristen, småkristen. Prövningar. Det finns ju ute i vårt samhälle. Det finns i hemmen. Det finns på arbetsplatser. Vi möter överallt. Frestelser. Det hittar vi var som helst. Det behöver man inte gå så långt. Det är bara att gå förbi glasskiosken på sommaren. Så kan man känna glassfrestelsen. Eller den gången när man går förbi godisaffären och man ser att det står extra godis där. Så står det 2 kronor hektot. Då är frestelsen fullkomlig. Står det 10 kronor hektot, ja, då är det inte lika stor, men en liten bit kan man köpa. Och då är frågan, hur hanterar jag det här? Jag brukar säga att det enklaste sättet att hantera en frestelse, det är att falla för den. Sen blir det en konsekvens av den, det är en annan sak. Men det är fortfarande enklast att falla för den. Det är enklast att gå in och köpa 2 kronor hektot än att gå förbi. Men det finns ju två saker, det finns två förhållningssätt när det gäller det här med frestelser. Det ena är att acceptera den. Men att acceptera en frestelse är inte samma sak som att jag säger att det är bra, att det är okej. Det är det inte. Att acceptera är att erkänna att det är som det är. Alltså jag accepterar att jag måste gå in och köpa godis, som exempel. Men det är först då när jag accepterar verkligheten som jag kan göra någonting åt det. Det andra, det är förträngning. Det är jättevanligt, åtminstone i vårt samhälle i Sverige. Det innebär att verkligheten, alltså att jag har godisbehov, det håller jag på en armlängds avstånd när det gäller mina tankar. Så att liksom den är så här överallt. Här bortanför är godisbehovet. Här inne har jag förträngt det. Men vad är det som händer? Ja, i verkligheten så är det så att jag sjunker bara djupare och djupare in i det här. Det finns massor av exempel. Alla vet ju vad som händer, att besöker jag godisbutiken för ofta. Eller det finns så här, det fanns ett reportage om den här mannen i USA som skulle leva på McDonald's i en månad. Det är klart att det blir en konsekvens om du äter frukost, lunch och middag 3 gånger om dagen på McDonald's. Det blir en konsekvens av att leva i det här. Alternativet är att förtränga det. Som jag sa, man håller ett armlängdes avstånd där. Och så går jag bara in och så bara äter jag. Och så går det som det går. Vi ska ta en liten bit på prövningarna. Därför att det är faktiskt som så att Gud, han sänder prövningar. Oavsett vad man tycker. Så här står det i första Korinterbrevet. Fick jag med mig en 2000 översättning idag. Men det står ungefär detsamma. Beroende på lite. Då står det så här, första Korinthierbrevet 10 och ifrån vers 12. Den är så bra, den här vers 12. Därför ska den som tror sig stå stadigt, det är många som gör, se till att han inte faller. Så kommer det vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmågan. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den Det här tycker jag är det underbaraste. Att Gud, han visar alltid en väg när han prövar. Vilken prövning Gud använder, det varierar från vad Gud vill göra just med den människan och vad som finns som bakomliggande orsak. Nu behöver man inte gå omkring och längta och vänta på, kommer det en prövning? Men däremot så handlar det om att acceptera den när den kommer. Därför att det innebär att när jag accepterar den, så har jag också möjligheten att se utvägen. Det finns mängder av kristna människor, och icke-kristna också, som förnekar att Gud skulle kunna skicka en prövning på en människa. Man hänvisar till någonting om att Gud är kärlek, vilket han är. Men så hittar man en massa andra ursäkter och man pekar på att av den här orsaken kan inte Gud skicka en prövning på en människa. Ofta så handlar det om människor som tycker att all Guds relation som blir för djup blir för jobbig av olika orsaker. Det här är människor som förnekar att Gud sänder prövning. De förnekar också att den kommer. Vilket innebär att den är ju det här armlängds avstånd. Och det som händer för människor som förnekar det här, det är att de kommer in i en labyrint. Labyrinten utan slut, brukar jag säga. Det finns ingen utgång i den labyrinten. Därför att de hittar aldrig den utväg som Gud har placerat precis framför fötterna. Här finns utvägen. För att vad stod det i Korinthierbrevet? Det står att när han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Gud har alltid en utväg. Det är det som är så underbart med honom. Det finns inga misstag. Hoppsan, glömde jag någonting här? Men oj, herr Johan, du får ursäkta mig, men jag glömde en utväg ur det här. Så att tyvärr, nu har du varken bostad, jobb eller pengar kvar. Det finns inte i Guds värld. I allt finns det en utväg. Att Gud ger oss prövningar, och jag var inne på det lite förra gången också. Vissa människor får för sig, de ramlar åt andra hållet. Man tror att allting har med prövningar. Det kan hända väldigt tragiska saker i familjen, runt omkring, människor går bort. Och som jag sa förra gången, vi ska inte vara så snabba och påstå att detta är en prövning. Därför att det händer saker i vår värld. Att människor blir sjuka, drabbas av sjukdom. Ibland är det förvållat på grund av på det sätt vi behandlar vår jord med utsläpp och mycket annat. Ibland så uppstår sjukdomar som man inte riktigt vet varför de uppstår. Forskarna har inte kommit så långt. Och varför drabbas den ena men inte den andra? Så man ska vara lite försiktig med att påstå att allt sånt där plötsligt bara är en Guds prövning. Det kan vara nog prövning att ta sig igenom den. Kan det vara. Men oavsett vad som händer, så handlar det om att ha friden med Gud. Oavsett hur mycket det stormar runt omkring. Men det är en annan bit. Därför att förra gången så sa också att prövningar ska ju vara relaterade till tro. Och det här kan ju se olika ut på olika sätt. Att nu Gud ger oss prövningar har vi kommit fram till. Men Gud kan aldrig fresta oss. Det är väl härligt. Det tycker jag känns jättebra. Jag har nog problem med frestelser ändå. Så jag behöver inte någon som frestar mig ytterligare. Tålamod kan ju däremot frestas. Vi ska gå till Jakob. Det var där vi var förra gången också, om prövningarna. Jakob kapitel 1. Då står det så här ifrån vers 13 i första kapitlet. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Alltså kan inte Gud ge mig frestelse. Han kan bara ge mig en prövning. Och det är två skilda saker. Jag tror inte Gud skulle pröva en människa med en godisaffär. Den tror jag han ber oss ta hand om, att vi får ta hand om själva. Men ett exempel på frestelse, som är lite omdebatterat inom kristendomen också, det har vi i första Timotebrevet, kapitel 6, ifrån vers 9, vers 9 och 10. Det som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla det dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Ja, att mycket pengar ska vara bekymmer, det vet vi. Det är helt klart. Men det är ju lite pengar också, kan jag säga. Och vilket bekymmer som är störst, det får var och en avgöra. Det har i olika sammanhang sagts att det är fult att vara rik när man är kristen. Det har ju talats om i framgångsteologi om att man kan be Gud om pengar, att man kan be Gud om framgång. Och vissa har hävdat att det här är helt felaktigt. Man ska leva med en säck aska och man ska leva i underdånighet, och pengar ska man inte ha att göra med. Jag tycker det är härligt med alla kristna människor som får mycket pengar, men som inte har det som en frestelse. Att pengar skapar bekymmer, det vet vi. Därför att det står i så vers 10 att kärleken till pengar är roten till allt ont. Man kan ha mycket pengar utan att älska dem. Det är också två skilda saker. Så jag påstår att vara kristen och ha mycket pengar, det är definitivt ingen synd. Det är inget fel. Det Timoteus gör här, det är att han pekar på faran med mycket pengar. Och det är två skilda saker. Det finns en fara med rikedom. Det finns en frestelse. Det är mycket man kan hitta på när det börjar handla om pengar. Det här har funnits i församlingar runt om i vårt land. När kassörer på grund av frestelsen har försnillat ur församlingens kassa. Det har hänt i många idrottsföreningar att människor har fallit för frestelsen och tagit pengar ur kassan. Det är oftast kassörer, ekonomer, som har tillgång till pengarna som faller för frestelsen och snor dem helt enkelt. Vi går tillbaka till Jakob, ska vi se det här med frestelsen. Varför stjäl någon pengar, till exempel? Jakob kapitel 1 och vers 14. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Tänk vad härligt. Nu är det klarlagt. Var kom frestelsen ifrån? Vem var det som ordnade den? Varför snattade jag pengar ur kassan? Varför tog jag pengar? Eller varför snattade jag på affären? Det kan vara vad som helst. Jag inte kom det från Gud i alla fall. Han kan inte lasta på det. Det är mitt eget begär som jag lockas av. Och sen snärs jag av det här. Men vet ni, det finns en väldigt intressant sak här. Det har varit så här ända från Adam och Evas tid. När en människa har trillat dit på en frestelse, vad händer då? Ja, det vet ni väl alla vad som brukar hända. Det vanligaste är att man har en ursäkt varför man gjorde det. Det här är jättevanligt. Jag möter det väldigt ofta, nu är det klart, när man jobbar med missbrukare, att där finns ett mer inbott ursäktssystem för det man håller på med. För att den dag man slutar med ursäkterna, då finns det inte så mycket kvar. Men Adam och Eva, mina vänner, det är ett praktexempel på hur det ser ut idag. Det här var många tusen år sedan, men det ser likadant ut. Gud sa till Adam och till Eva att de fick äta av alla frukterna som fanns i Eden. Men de fick inte äta av frukten på trädet som stod mitt i trädgård. Kunskapens träd, eller livets träd, man brukar kalla det lite olika. Det står i första Mosebok 3 om det. Och vad hände då? Ett enda träd fick de inte äta av. Ja, naturligtvis. Det är som att säga till ett barn, du får inte. Och barnet gör då så. Adam och Eva åt av trädets frukt. Sen kom Gud en kväll gående i trädgården och de har gömt sig och Gud fattar vad som har hänt. Och vad händer då? Adam säger: det var kvinnan som du gav till mig. Det var hon som sa åt mig att äta. Det var hon som gav mig frukten. Det hade vi första ursäkten. Okay. Gud, han går till Eva. Och vad säger Eva då? Det var ormen. Det var hans fel. Det var inte mitt, det var ormen. Och så fortsätter det så här. Och sen efter ormen tog det slut. Och vet ni vad som hände med ormen? Det blev bara krälla på buken. Men bara ursäkta, vänner. Adam skyller på Eva och Eva skyller på ormen. Det är en sån här katten, brottan och råttan på repet. Ingen vill stå upp för den frestelse man föll av för. Det står så här, Jakob 1:15. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Att titta på kunskapens träd som stod där i Edens lustgård, det var inte förbjudet. Det är ju som så här, jag tror att kvinnor också säger så här emellanåt, men oss grabbar emellan så händer det ibland om man är ute ett gäng grabbar på stan och så går det förbi en snygg tjej på stan. Så är det någon som tittar. Så brukar man säga, ja men det är inte förbjudet att titta. Se men inte röra. Och jag tror säkert att tjejer brukar säga så också när den går förbi en snygg kille. Se men inte röra. Det är inte förbjudet att titta. Jag tror inte att det är så stor skillnad. Och att titta på trädet var inte förbjudet. Det sa inte Gud. Han sa att ni får inte äta. Men det står så här i första Mosebok, kapitel 3 och vers 6. Kvinnan, Eva alltså, såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon såg att det var gott efter att ormen hade snackat lite med henne. Han hade liksom inspirerat henne lite till det här. Och det står att det var gott. Hon såg att det var gott. Och som jag sa förut, enklaste sättet att hantera en frestelse, det är ju att falla för den. Så är det ju. Jag förmodar att det var likadant för Eva. Det var enklare att ta av frukten och äta än att bara gå och se det här vackra trädet. Som det står att det var en fröjd för ögat, det här trädet. Jag förstår henne att jag vill ju ha det här. Men det blev ju en konsekvens av att hon åt av den. Och det är ju så, mina vänner, när det gäller frestelser. Det enklaste sättet, som jag sa, det är att falla för den. Men det bästa är att hålla sig borta från den. Här tror jag att vi måste lära oss lite mer när det gäller frestelser. Vet jag var mitt svagaste område är? Var frestas jag mest? Ja, då måste jag undvika det. I affärsvärlden, marknadsföringen, när du går in på vilken affär som helst, gå in här på Konsum, här uppe på ICA, gå in på Konsum och ni kommer hitta att marknadsföringen vet var vår svagaste punkt är. Det vi måste ha, mjölken, står alltid längst in. Det vi minst måste ha står närmast kassan. Ja, det här är marknadsmässigt. Det är ingen som har begär efter mjölk. Men begäret finns efter godiset som står där. Ni vet, det till och med står uppradat vid kassan. Har ni tänkt på hur tobaken förvaras? Ja, den står ju ännu bättre till. Man ska betala, det är bara att stoppa upp handen och så tar man den. Jätteenkelt. Det här är marknadsföring, mina vänner. Inget snack om det. Det handlar om att tjäna pengar på andra människor. Och det är klart, hur ska jag låta bli den frestelsen? Jag kan inte gå förbi kassan. Då åker jag dit för något annat. Men det gäller att undvika fallgropen för frestelsen. Det är det första steget. Men det här med frestelser och elände, det fanns med redan på den första tiden. Så vi är inte olika dem. Så här står det i Romarbrevet. I Romarbrevet kapitel 13. Då står det så här i vers 11 och 12. Ifrån vers 11 till 14. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande. Inte med otukt och orger. Inte med strider och avund. Och så kommer den här härliga vers 14. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte så mycket förtvivlat, det var ett eget ord, omsorg om det jordiska, att begären väcks. Känner ni igen det här? Vi har så mycket omsorg om det jordiska ibland. Att det händer massa saker. Begären väcks. Någonting händer. Och vad är det som händer? Vi ska gå tillbaka till Jakob så ska vi se vad det är som sker och vad som händer. Och det här är oavsett om jag befinner mig i en kristen situation eller utanför. Jakob kapitel 4 vers, från vers 1. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Och så Romarbrevet säger, ha inte så mycket omsorg om det jordiska, att begären väcks. Därför att det som händer, återigen, oavsett i en kristen situation eller på en arbetsplats bland icke-kristna, spelar ingen roll. Därför att när mitt begär tänds, då låter det så här. Kan låta på en arbetsplats i en grupp. Jag vill, jag ska, jag tycker, jag måste, jag anser. Jag blir först. Inte den ofrälsta människan i en församling eller församlingens bästa. På en arbetsplats så handlar det inte om att mina arbetskamrater ska ha bäst. Utan jag. Och ni vet, när människor blir mycket jagiga, vet ni vad som händer då? Ja, det vet vi allihopa. Det blir mycket begär som väcks. Och det händer mycket saker. Och därför säger Romarbrevet att ha inte så mycket omsorg. Romarbrevet säger inte att sluta upp med att hålla ordning på allting. Men ha inte så mycket omsorg att begären väcks. Det finns massor av exempel på det här. Hur det uppstår stridigheter. När jaget är det som ska gynnas. Det här handlar inte om att nu när vi ska ha församlingsmöte efteråt att man inte ska ha åsikter. Utan det ska läggas på den sidan. Hur gynnar det mest de ofrälsta människorna? Hur blir det bäst för församlingen? Och likadant på en arbetsplats. Därför att ni vet vad som händer mer när begär växer. Jag ska. Vad gör man då? Och då letar man upp en bundsförvant någonstans. Så gör man på en arbetsplats i alla fall. Då letar man upp Nisse, Kalle, Stina. Hör du, tycker inte du att de där två eller de där andra i gruppen har lite tokiga idéer? Ska inte vi två ta och fixa lite av det här? Vi går till chefen och så pratar vi med chefen lite. Och så ser vi till att vi får så här. Och räcker inte det så hittar vi på någonting om de där andra. Så att vi får som vi vill. Eller så kanske man börjar mobba ut någon som är riktigt envis. Begäret har väckts på någonting. Och så kan det vara bland kristna också. Det är en kopia där. Ni vet, när man har församlingsmötena. Nu pratar vi ganska bra här för det mesta. Men på många andra ställen så säger man ingenting. Men sen är mötet till slut. Då går man ut på trappen. Eller så åker man hem till varandra. Eller så ringer man till varandra. Och så samlas man ihop ett par stycken. Så säger man, du, den där idén var väl inte så bra. Hur ska vi få hon och han eller pastorn att komma bort från den där idén? Eller hur ska vi få igenom vår vilja? Du, vi måste hitta på att baktala någon. Man säger inte att man ska baktala någon. Men man hittar på någonting. Det har väckts ett begär som har gjort att min kärlek till medmänniskan, den är som härifrån någonstans borta på evigheten. Det finns ingen omsorg, det finns ingen kärlek till medmänniskan längre. Därför att begäret har väckts för jaget. Och som sagt, när man jobbar inom missbruk så möter man mycket av naturligtvis begär. Så är det. Alla de som jag möter dagarna ända i Södertälje. Ett sätt att definitivt alltid bli kvar i sitt missbruk, det är att alltid umgås med missbrukande människor. Därför att det här är klassiskt. När du kommer en dag så säger du till de här: jag har slutat med det här nu, jag håller inte på med någonting längre. Så tittar de lite på så här. Första gången så kanske de, ja. Eller så kanske redan första gången så säger de: hörru, ska du ha en öl? Det är ju varmt ute idag, det vore väl gott. Och kalla den också, härligt va? Första dagen kanske man klarar av att säga nej. Men det kommer en dag när man fortsätter att umgås med de här människorna, och frestelsen placeras där. Det jag har begär efter, ölet, narkotikan. Så en dag så säger jag: men okej, få den här då. Och vad händer då? Då är det kört. Människan måste lära sig att undvika frestelsen. Därför är det så bra när... Ibland så tror missbrukare att om jag flyttar till en annan stad så kan jag sluta. Men det är oftast bara bluff, därför att det finns lika mycket missbrukare där. Man hittar det man vill ha ändå, så det är inga bekymmer. Men när jag har bestämt mig för att nu vill jag sluta, då finns det en möjlighet. Men det vi är framme i idag, det är att Gud frestar aldrig människan. Det måste vi komma ihåg. Gud frestar aldrig mig. Han prövar mig, men han skickar mig inte onda prövningar. Men däremot, den onde själv, Satan, han kan bara fresta med ont. Här behöver alla kristna fundera och se upp en stund. Därför att han har ett mål, den onde. Ett enda mål, vänner. Det är att där finns en liten kil, eller en liten öppning till människans svagaste sida. Där står han redo med en stor slägga och en kil. Och när det öppnas så pang, slår han in kilen i människans svaghet. Sen är det kört. Så fungerar han. Han gör det med smicker och han gör det klurigt. Men det är alltid för att skilja människan från Gud. För att, vet ni vad som händer när vi har frestats för mycket och när vi har trillat dit för mycket? Det är inte så, det är ingen större skillnad om man är en missbrukare eller man är icke-missbrukare. Varje gång alkoholisten får ett återfall så får man ångest. Varje gång narkomanen trillar dit igen och tar sin fix så får man ånger efteråt att man gjorde det. Så är det med människan generellt. När jag har gjort ett felsteg så får jag ånger. Risken är ju dock att gör jag för många felsteg och så har jag det här avståndet runt, så till slut så är jag immun mot det här. Då bara rättfärdiga alla mina snedsteg. Jag har alltid en ursäkt för dem, så det är därför jag håller dem så här på en armlängds avstånd. Och det är inte bra, mina vänner, att hålla felstegen på en armlängds avstånd. Utan acceptera dem och gör någonting åt dem. Där ligger lösningen. Och där vill Gud vara med. Det är väl det som är det underbaraste. Han skickar oss inte frestelserna, men han vill hjälpa oss ur dem. Tänk vad härlig Gud är. Men vad härligt. Han vill hjälpa oss ur dem. Nu vet inte jag vad vi har för frestelse, vi som sitter här. Någon svaghet har vi säkert om vi letar lite. Vi kanske har fler svagheter. Jag vet inte. Men tänk vad gott att den här stunden så får jag ta det här med Gud och säga: Herre, du vet min svaghet. Och nu ska jag inte ta något förslag, för då är risken att någon tror att jag har hört någonting om någon annan. Men det finns så mycket mellan A och Ö, så att det är inget slut på det. Men att få göra upp med Gud och säga: Gud, nu behöver jag hjälp med mina felsteg. Jag trampar hit och jag trampar dit. Jag faller här, jag faller där. Och så står Jesus där och säger: men kom nu min vän, nu drar jag upp dig ur det här. Och så när jag ber om förlåtelse, vad gör han då? Han stryker mitt snedsteg. Han stryker min skuld. Och så får jag börja om igen, på noll igen. Och så kanske det går en vecka, det kanske går ett halvår, ett år, men går en tidsperiod. Och så gör jag ett snedsteg igen. Får komma till Jesus och säga, jag ångrar mig så. Hjälp mig ur det här. Och Herre, ge mig kraft att vara stark, det är som svagast. Tänk vilken förmån. Vilken underbar Gud vi har. Så skyll aldrig på Gud om du blir frestad. Han har ingenting med det att göra. Det har vi orsakat själv. Däremot så finns alltid Gud där för att hjälpa mig ur frestelsen. På något sätt. Hur? Det är olika från fall till fall, från människa till människa. Men han finns alltid där. Är det en härlig Gud vi har? Ja. Jag frestas som sagt ibland på många saker. Och vissa saker tar jag till Gud och vissa saker tror jag att jag kan klara själv. Och det går som det går. Det jag tar hjälp av, det går bra. Och det jag inte tar hjälp av, det lägger sig runt midjan. I vissa fall. Åh Herre, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig. För att du är så underbar, du är så god. Tack Herre att du finns där och sträcker ut din hand. När jag frestas, när jag faller Herre. Tack att du står där och bara väntar på mitt rop till dig Herre. Mitt rop och hjälp till dig Herre. Jesus, jag tackar dig för att var och en som hör det här, att var och en som finns här den här förmiddagen, den här stunden, just nu här, kan säga, Jesus, hjälp mig ur min frestelse. Jesus, hjälp mig på just det här området i mitt liv. Hjälp mig. Herre, hjälp mig att se den människa som behöver min hjälp. Herre, ge mig vishet att på ett vist sätt hjälpa andra människor ur deras frestelser. Jesus, hjälp mig att med kärlek kunna hjälpa människor. Åh Herre, jag bara prisar dig och ärar dig och upphöjer dig. Åh, du är så underbar Jesus. Du är så god och så underbar. Jesus, därför du hjälper oss när vi ropar till dig Herre. Amen.